Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus.
Låt oss be. O Fader vår, barmhärtig god, som oss till dig vill kalla och stänka oss med Kristi blod, som rena kan oss alla. Låt komma Gud till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt det i mörkret på vår jord en ledare oss vara, att vi ej vilse fara. Amen. Min framtid vilar i hans hand. Han bär mig på sitt hjärta. Så sjunger Lina Sandell i andra versen av sången Dit Gud leder vill jag gå. Den sången visar på en stark förtröstan på Guds faderliga kärlek och omsorg. Den skulle kunna sammanfattas med den psalm som vi nyss sjöng. Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara. Också den skriven av Lina Sandell. Lina Sandells andliga åskådning är mycket långt ifrån någon framgångsteologi. För i framgångsteologin så menar man ju att den verkligt kristne, den som verkligen äger en sann och stark tro på Jesus, ska vinna seger och framgång på alla livets områden. Hälsa, ekonomi, karriär, familj och så vidare. Mitt i alla svårigheter som mötte Lina Sandell under hennes liv. Vi kan ju här tänka på hur hon fick med egna ögon se hur hennes älskade far, prosten Jonas Sandell, dog i en båtolycka. Och hur hennes enda barn blev dödfött. Och hur hennes älskade make Oskar Berg blev satt i fängelse för ekonomiska oegentligheter. Men mitt i alla dessa svårigheter så ägde hon en fast förtröstan på att allt som hände i hennes liv, det höll samman av osynliga trådar. Och att det var en kärleksfull himmelsk fader som höll alla dessa trådar i sin hand. En grundpelare i Lina Sandells teologi, vid sidan av den objektiva försoningen i Jesus Kristus, det är ju läran om Guds försyn. Som i Bibeln har sitt mest tydliga och kärnfulla uttryck i Romarbrevet 8:28. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans behag. Och vi kommer att återvända till läran om Guds försyn. Och också till Lina Sandells sång Dit Gud leder vill jag gå. Då vi nu ska se närmare på den bibeltext som också är angiven för den här predikan. Jesaja kapitel 45, vers 9 till och med 13. Och då kan vi först placera in den här texten i dess sammanhang. Den avslutande delen av Jesajas bok, kapitel 40 till och med 66, är indelad i tre lika stora stycken. Kapitel 40-48 som handlar om Sions räddning från Assurbabel. Kapitel 49-57 som handlar om den ännu mycket större frälsningen för Sion. Sions frälsning från synden. Och sen då kapitel 58-66, avslutningen av Jesajas bok, som handlar om det gamla och det nya Sion. Där i kapitel 65 vi får läsa om härlighetsriket i himmelen, den slutliga frälsningen. Den andra delen förresten, det här är en liten parentes men jag kan inte låta bli att nämna det. Den är i sin tur indelad i olika delar. Där den mittersta delen skildrar mer i detalj hur frälsningen från synden går till. Och den delen i sin tur är delad i 5 lika stora delar. Och i den mittersta av den delen så beskrivs hur Herrens lidande tjänare, den kommande Messias, utför sitt ställföreträdande offer. Och den delen, de 3 centrala, mittersta verserna av den mittersta delen av mitten, har också en mitt. Och det är Jesaja 53, vers 5. Och där läser vi följande. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Genom en mästerlig komposition så framställs alltså Herrens lidande tjänares strafflidande som själva centrum av det mest centrala i den bibliska undervisningen. Det som intresserar oss nu, det är ju alltså den första delen utav den avslutande delen av Jesajas bok. Därför att det är här i kapitel 40-48 som den text återfinns som vi har i predikan idag. Och det handlar ju om Sions räddning från Assurbabel. Som vi alla vet så fördes ju Guds folk i fångenskap av kung Nebukadnessar, den nybabyloniske kungen. Han hade ju i omgångar belägrat och besegrat Jerusalem för att sen år 587 eller 586, beroende lite grann på hur man räknar, slutgiltigt besegra Jerusalem, och judarna fördes bort i den babyloniska fångenskapen. Och den här fångenskapen som ju inleddes med att hela staden förstördes och templet raserades i grund. Den här fångenskapen, den varade i flera decennier och upphörde sen då det nybabyloniska riket föll år 539 före Kristus genom persernas erövring, då kung Koresh besegrade babylonierna. Och året därpå, 538, så lät persekungen Koresh, eller Kyrus, genom ett edikt judarna återvända till sitt land. Under fångenskapstiden så verkade ju profeten Daniel, och han var ju statsman i den hedniska förvaltningen i Babel. Hesekiel och Jeremia verkade också under den babyloniska fångenskapens tid. Men inte Jesaja. Han levde ju och verkade i Jerusalem över 100 år tidigare. På 700-talet före Kristus. Det han har att säga om frälsningen, räddningen ur den babyloniska fångenskapen, det är alltså framtidsförutsägelser om någonting som ännu under hans tid låg ganska långt fram i tiden. Och sån profetia, den accepteras ju naturligtvis inte utav bibelkritiska forskare eller av otrons människor i allmänhet. Och därför frånkänner de Jesaja författarskapet vad gäller hela den här avslutande delen utav Jesajas bok, kapitel 40 till och med 66. Man talar om en deutro-Jesaja, en andra Jesaja, som skulle ha varit verksam under den babyloniska fångenskapen och strax kanske därefter. Och sen när man väl hade börjat tala om en deutro-Jesaja så rullade det hela på. Sen kom en trito-Jesaja, en tredje Jesaja. Och idag finns det säkert 20 eller 30 olika Jesajor i bibelkritikernas spekulationer. Kortfattat så kan vi säga att de här bibelkritikernas teorier, det är fria fantasier som inte finner något stöd i den objektiva verkligheten. Vi finner till exempel inte något spår utav någon profet som skulle varit verksam under den babyloniska fångenskapen, som skulle påminna eller likna deutro-Jesaja, den så kallade. Eller när man sen hittade döda havsrullarna, så fanns det ingenting i dem som tydde på att Jesaja-boken inte redan från början skulle ha utgjort ett enhetligt helt. Att den liksom Jesu livklädnad var vävd i ett enda stycke. Det som framförallt övertygat bibelkritikerna om att Jesaja 40 till och med 66 inte är tillkommet utav profeten Jesaja, det är verserna om Sions befriare, perserkungen Koresh. I Jesaja kapitel 44, vers 28 och framåt, så nämns han som Israels frälsare, som Herrens smorde, som ska rädda Guds folk ur deras fångenskap. Ingen kan se in i framtiden, säger bibelkritikerna, och därför kan Jesaja omöjligen 200 år i förväg till och med ha namngett den person som skulle bli Herrens redskap. Men för oss som vet att Gud är allsmäktig och som dessutom ibland visar sina utvalda profeter kommande händelser, så är det här naturligtvis ingenting att avfärda som omöjligt. Hur fantastiskt eller ovanligt det än kan te sig för mänskligt förnuft eller erfarenhet. Nu har vi lagt bakgrunden till de verser vi ska läsa. Och då kan vi läsa först den första versen i vår text ifrån Jesaja 45, vers 9 till och med 13. Där står det i Jesu namn: Ve den som tvistar med sin skapare, du en lerskärva bland jordens lerskärvor. Säger leret till den som formar det: vad gör du? Eller säger ditt verk: han har inga händer? Judarnas situation var ju svår i Babylon. Och det är klart att de längtade hem till sitt eget land. Och inte minst gällde det den första generationen. I Saltaren så finns deras känslor nedtecknade i Saltarsalm 137, vers 1. Där deras saknad kläds i ord: vid Babels flodor, där satt vi och grät när vi tänkte på Sion. Som vanligt är hos fallna, syndfulla människor, så började judarna att klaga på Gud. Som att han antingen hade handlat fel emot dem, att han alltså hade straffat dem på orätta grunder. Som när leret säger till den som formar det: vad gör du? Eller tänkte de att Gud inte förmår att hjälpa dem. Som när leret säger om sin tillverkare: han har inga händer. Ett sånt knorrande i synd som väcker Guds vrede Det är otro att misstänka Gud, antingen för orättvisa eller för vanmakt. Gud är ju både rättvis och allsmäktig. Genom sitt knorrande så frestade de också andra av sina landsmän till denna synd. Annat var det ju till exempel med den gudfruktige Job, som i sin svåra situation sa: Herren gav och Herren tog. Lovat var det Herrens namn. Det påminner ju om Lina Sandells ord: Vad han tar och vad han giver, samme fader han dock bliver. Och hans mål är blott det ena, barnets sanna väl alena. Eller det kan också uttryckas genom orden i den psalm som står uppskriven för det här föredraget, eller den här predikan. Lova Herren, 489 vers 1, som vi nu ska sjunga tillsammans. Den första versen av 489. Nästa vers i Jesajas bok. Vers 10. Ve den som säger till en far: Vad avlar du? Och till en kvinna: Vad föder du fram? Här utropas ännu ett ve över den som knorrar mot Gud. Och samtidigt så ges ännu en liknelse. I den förra versen så liknades Israel vid en lerskärva. Men nu liknas Israel vid ett barn. Israel kallas ju också annars för både Sions dotter och också för Guds son. Och Gud liknar sig på andra ställen i Jesajas bok för både vid både fader, Jesaja 64:8, och moder, Jesaja 49:15, som fader och moder åt Israel. I dessa feminismens tider, där många inom den avfallna kyrkan kallar Gud för moder, och där till och med dop förrättas, inte i faderns och sonens och den helige andes namn, utan i skaparens, befriarens och livgiverskans namn, så är det viktigt att framhålla att Gud är fader. Han är den verkliga fadern, efter vilka alla jordiska fäder har fått sitt namn, som Paulus skriver i Efesierbrevet 3:15. Det är alltså inte så att vi har gått ifrån en jordisk verklighet, en mänsklig far, och sen liknar Gud vid detta, utan Gud är verkligen fader. Men så liknas han också vid en moder. Han är som en moder. Och det är skillnad mellan dessa saker. Ja, det är återigen dåraktigt av Israel att misstro Guds vishet, hans allmakt och hans godhet. Bättre är det att bekänna och säga som Lina Sandell gör i vers 2 som vi ska sjunga. 489 i Lova Herren, vers 2. Så tittar vi på vers 11 i Jesaja kapitlet. Så säger Herren, Israels helige, som också är hans skapare. Fråga mig om det som ska komma. Låt mig ha omsorg om mina söner och mina händers verk. Herrens makt och hans vishet hade ifrågasatts av hans knorrande folk. Och här kommer så Herrens svar. Han är den helige skaparen som kan låta Israel återigen komma till ära. Likt en hantverksmästare kan forma leret så som han önskade, så kan också Herren göra med Israel. Och som ett bevis på sin vishet och makt är Herren beredd att i förväg tala om den frälsning som ska komma åt Israel, precis som hans folk önskade där de befann sig i Babylon. Och att förutsäga framtiden på det sättet i detalj, det är ju inte någonting som en människa kan göra, utan det kräver ju gudomliga egenskaper. I Jesaja 42:9 läser vi till exempel: se, vad jag förut förkunnade har kommit. Nu förkunnar jag nya ting. Innan de visar sig låter jag er höra om dem. Och sen inträffade också det som Herren sa. Återigen. Avgudarna kan å andra sidan inte förutsäga framtida ting. I Zakaria 10:2 läser vi: men husgudarna talar svek. Spåmännen skådar lögn. Bedrägliga drömmar talar de. Tomhet är deras tröst. Vi ser här alltså att Herren är beredd att bevisa sin makt och sin vishet just på det sätt framtidsförutsägelsen som bibelkritikerna menar att han inte kan. Våra dagars bibelkritiker liknar därför det knorrande Israel i Babylon, som sa: han har inga händer. Herren uppmanar också sitt folk att anförtro sig åt honom. Han ska hjälpa dem i deras nöd. Hans omsorg om dem innebär både den närvarande tuktan där de befann sig i Babylon och den kommande räddningen. Vi sjunger med Lina Sandell i vers 3. Vers 12. Det är jag som har gjort jorden och skapat människorna på den. Det är mina händer som har spänt ut himlen, och hela dess här har jag givit befallning. Som bevis för hur enkelt det är för Herren att rädda Israel ur den babyloniska fångenskapen, så anför han det faktum att det är han som har skapat hela jorden och alla människor. Och det är klart att han då också kan styra folkens och nationernas öden, så att Israel förlossas ur sin nöd. Herren har inte bara gjort jorden och allt vad därpå är. Han har dessutom skapat himlen och alla stjärnor och planeter. Det är ju fantastiskt när man tittar ut över världsrymden och tänker att det är den allsmäktige guden som har gjort allt detta. Och kanske åsyftas också änglarna då det talas om himlens hela här. Skulle inte en sån mäktig skapare ha makt att göra precis vad han vill, också med sitt folk Israel. Naturligtvis kan han det. Israels sanna lycka är därför att hålla sig till honom och lita till att vad som än händer så vilar deras öde i hans hand. Och därför bör också vi, för det gäller ju oss också, kunna sjunga med Dina Sandell i den fjärde versen. Och så ser vi då på den sista versen av vår bibeltext, vers 13. Det är jag som har uppväckt honom, och alla hans vägar ska jag göra jämna. Han ska bygga upp min stad och släppa mina fångar fria, men inte för betalning eller mutor, säger Herren Sebaot. Här beskrivs Sions räddning från Assur Babel. Den man som Herren uppväckt eller rest upp till att bli Israels befriare, det är Koresh, perserkungen. Och han har alldeles tidigare i Jesajas bok introducerats. Det skedde i kapitel 44, vers 28 och framåt, där det står: jag är den som säger om Koresh, han är min herde. Han ska fullborda allt det jag vill. Han ska säga om Jerusalem: det ska bli uppbyggt, och till templet din grund ska bli lagd på nytt. Så säger Herren till sin smorde, till Koresh, som jag har fattat vid hans högra hand för att slå ner folken inför honom, lossa bältet från kungars höften och öppna dörrar för honom, så att inga portar mer är stängda. Själv ska jag gå framför dig, höjderna ska jag jämna ut, kopparportarna ska jag spränga och järnbommarna ska jag bryta sönder. De betryckta judarna som läste detta under den babyloniska fångenskapen kunde trösta sig med de här orden, om de nu bara ville tro dem. Under deras tid var ju Koresh redan uppväckt, och snart väntade också deras befrielse. Men när den här profetian skrevs ner på 700-talet så låg ju såväl fångenskapen, Koresh och befrielsen ännu ganska långt in i framtiden. När Herren genom Jesaja säger: det är jag som har uppväckt honom, så är det här därför ett exempel på det som jag igår omtalade som profetiskt perfektum. Alltså att när den här händelsen, som fortfarande när Jesaja omtalade den, låg i framtiden, att den var så viss att inträffa, att den redan kunde sägas ha inträffat. Det är jag som har uppväckt honom, säger Herren. Herren säger i den här versen att han genom sin försyn ska räta Koresh vägar, det vill säga styra dem mot babylonierna, för att han ska utföra sitt av Gud givna uppdrag, befria Guds folk. Gud som är hela jordens herre använder alltså hedniska härskare för att fullgöra och fullborda sina syften med sitt folk. Också genom hedniska makter uppfyller han sina nådefulla löften till sitt folk. Genom hedniska makter så tuktar han också sitt folk vid behov. Och genom hedniska makter bestraffar han också sitt folks fiender. Perserna blev ju inte bara Israels befriare, utan de blev ju också babyloniernas straffris. I andra Thessalonikerbrevet 1:6 läser vi: Gud är rättfärdig, han vedergäller dem med lidande som plågar er. Hur Koresh sen kom att verkställa Israels befrielse, det kan vi läsa i inledningen utav Esras bok. Där står det så här: Detta hände i den persiske kungen Koresh första regeringsår, det är alltså 539-538. För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas påverkade Herren den persiske kungen Koresh sinne, så att han över hela sitt rike lät utropa följande som också skriftligt kungjordes. Så säger Koresh, kungen i Persien: Herren, himmelens Gud, har givit mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Och sen följer resten av ediktet med instruktioner om hur allt det här skulle gå till. Och därmed var Israels fångenskap i Babylon över. Som tidigare sades, så var detta ändå bara en förebild av den verkliga frälsningen. Sions frälsning ifrån synden, som verkställdes utav Herrens lidande tjänare Jesus Kristus. Den utfördes närmare 6 århundraden senare. Det var en frälsning inte ifrån någon världslig makt som babylonierna, utan det var en frälsning ifrån synden, döden, djävulen och helvetet. Och därför är det en så mycket större frälsning än den som Koresh kunde utföra. Och den frälsningen, den vanns inte bara åt judarna, utan den vanns åt alla människor över hela jorden, över allt vad människa heter. Och även när vi betraktar den större frälsningen, så kan vi med förundran se hur Gud genom sin försyn ledde händelseförloppet, så att även hans rikes fiender fick bidra till verkställandet av hans frälsningsplan. Det allra tydligaste och bästa exemplet på Guds ledande av det onda, för det är ju en huvudpunkt i läran om Guds försyn, att Gud använder allt, även det onda, för att tjäna hans goda syften med sitt folk. Det allra tydligaste exempel på detta, det är ju Jesu korsfästelse. Det är ju det allra ohyggligaste brott som någonsin har begåtts på jorden. Där korsfästes den enda rättfärdiga människa som någonsin har levt. Han var till och med härlighetens herre. Men detta högsta onda som vi kan tänka, det blev också till det högsta goda, den största välsignelse, frälsning och försoning åt hela världen. Så fullbordades alla Guds löften i hans son. I Jesus Kristus så äger vi en evig frälsning. Och där framstrålar Guds kärlek allra tydligast. Och därför kan vi avslutningsvis sjunga tillsammans med Lina Sandell i vers 5.